Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Podplay.
2, 3, 4. Hej. Och välkommen till ett nytt fräscht avsnitt av Larm vi minns. Med mig, Daniel Brander.
Och med mig, Tröste Brege.
I den här podden pratar vi om Larm vi minns. Så som vi minns dem.
Och idag har jag verkligen fått rota runt i mitt minne. För det här larmet är rätt så gammalt kan man säga.
Okej. Okay. Ska du berätta om en ung Tröst idag?
Det ska jag verkligen göra.
Men det är ju intressant.
Ja.
Är det någonting du vill säga om larmet innan vi kör igång?
Ja. Det här är ju mitt första brandbyggnad.
Kul.
Som jag ska berätta om. Det var en speciell upplevelse. Av flera anledningar också.
Men det är en speciell upplevelse att åka på sin första brandbyggnad.
Men utan att avslöja för mycket.
Ja.
Så ska jag bara säga att jag kommer berätta om det här larmet så som jag minns det. Och jag har även bytt ut namn och platser för att skydda de inblandade. Varför blev jag brandman? Det är en fråga jag får väldigt ofta. Svaret på den frågan är lika enkelt som det är tråkigt. Tillfälligheter. Jag hade precis fyllt 20 år och påbörjat ett nytt jobb i en fabrik på orten där jag uppväxt. På fabrikens lager lastade vi produkterna på lastbilar som i sin tur levererade produkterna vidare ut i landet. Till min stora glädje visade sig att jag gått i grundskolan med en av killarna som jobbade där, Tommy. Tommy och jag hade inte träffats på flera år när det här utspelar sig. Och det blev att vi ofta pratade gamla minnen från skoltiden mellan lastningarna. En dag i mängden berättade Tommy att han skulle besöka ortens brandstation efter jobbet. Han funderade på att bli brandman, precis som hans pappa Åke. Jag minns att jag försökte glädja mig åt hans plan. Men innerst inne var jag besviken över att kanske inte få jobba med honom längre. Tommy såg igenom mig och förklarade att det är en deltidsstation och vad det innebär. Han skulle jobba kvar på fabriken men har brandmannajobbet vid sidan av. Går ett larm när man har jour så lämnar man sitt ordinarie arbete och åker ner till brandstationen. Han såg på mig en lång stund och bjöd sedan med mig ner till brandstationen. Klart du ska med och kolla. Farsan tjatar ju alltid om att de behöver folk på brandkåren. Och med de orden började min karriär inom räddningstjänsten. Ett besök på brandstationen och några veckor senare var jag brandman. Och efter ytterligare 25 år är jag fortfarande det. Livets små märkligheter. Att en enkel inbjudan till deltidsstationen banade väg för hela mitt framtida yrkesliv. Under de första månaderna som brandman var det mycket övning och repetition av grunderna. Och jag åkte med som extra brandis på så många larm jag kunde. När jag till slut var redo att bli en av de ordinarie brandmännen på min skiftgrupp så hamnade jag passande nog i samma grupp som Tommys pappa, Åke. Som genom min uppväxt alltid varit en härlig gubbe. Så, nu vet ni varför jag blev brandman. Och jag tänkte ta med er på ett larm från en av mina första beredskapsveckor. Klockan är strax efter 6 på måndagskvällen när jag kommer ner till brandstationen. Klockan 6 börjar vår beredskapsvecka som vi sen ska ha dygnet runt i en hel vecka. Idag ska vi ha övning, som vi alltid har när vi går på vår vecka. Vi brukar också passa på att gå igenom vår utrustning på brandbilarna. Vi ska öva slangutlägg, säger Kenneth som är befäl i min grupp. Sen ska vi avsluta med att snacka lite dörrbrytning. Slangutlägg menar han att vi ska öva på hur vi lägger ut våra slangar innan vi går in i ett brinnande hus. Det är viktigt att slangarna ligger bra så att de inte trasslar ihop sig under insatsen. Det ska gå fort att kasta ut dem och det ska vara enkelt att koppla ihop dem innan de fylls med vatten. Vi åker ut med brandbilen och stannar till vid flera olika trapphus för att öva. Vi avslutar vid Kennets hus där vi kastar ut slang på hans grusplan. Det är trångt med utrymme så vi får tänka till lite innan vi kastar ut rullarna på gruset. Vilket såklart var hans tanke med övningen. Vi går även igenom våra brytverktyg som vi använder när vi behöver bryta upp en låst ytterdörr. Mina erfarna kollegor beskriver pedagogiskt var man ska placera kofoten för att få bästa effekt när man bryter dörren. Det är lite synd att vi inte kan bryta dörren på riktigt, säger Tobbe. Men jag tror inte Kenneth skulle bli så glad om vi gjorde det, avslutar han med ett skratt. Bra jobbat, grabbar, hör vi Kenneth ropa samtidigt som han applåderar ljudligt. Det känns som att det här sitter rätt så bra. Nu rullar vi hem till stationen och avslutar med en bastu. Vi bastar en god stund och pratar igenom dagens övning. Klockan är strax efter 9 när jag cyklar hem till min lilla etta. Imorgon väntar ett tidigt pass på fabriken. Så när jag kommer hem går jag direkt och borstar tänderna innan jag kryper ner i den lockande sängen. Hastigt blir jag väckt ur min sömn av pipet från min personsökare. De tunga ögonlocken vittnar om att jag inte har sovit speciellt länge. Jag reser mig snabbt ur sängen och klär på mig kläderna som jag förberett på en stol bredvid. Efter vad som känns som några sekunder är jag ute ur trapphuset och framme vid min cykel. Det måste vara ett nytt rekord, tänker jag. På vägen ner har min framfart säkert väckt hela trapphuset. Men det är ingenting jag bekymrar mig över just nu. Ur personsökarens lilla högtalare säger en röst att det ska ryka kraftigt från ett tak tillhörande en större villa. Jag hoppar på cykeln och börjar resa ner mot brandstationen. Det är mörkt ute och helt ödsligt på vägen dit. Det är nu det händer, tänker jag. Det är nu jag ska åka på min första villabrand. Jag sladdar in framför brandstationen och springer sen in i vagnhallen. Väl inne hör jag Kennets röst från brandbilen. Tänk på att vi är framme vid adressen inom en minut. Så ni får ta på er utrustningen i bilen, ropar han. Helvete, mumlar jag för mig själv. Han sitter redan i brandbilen. Hur ska jag hinna klä på mig alla grejer om vi är framme på mindre än en minut? Jag slänger på mig larmstället och skyndar mig in i baksätet på brandbilen. Vi rullar ut från brandstationen med blåljusen på och det är bra röj i baksätet. Jag, Tobbe och Åke klär på oss utrustningen så fort vi bara kan och jag känner hur jag börjar komma in i vad vi kallar för larmkonen. I stressiga situationer kan synfältet spela en ett spratt och bli smalare och smalare. Som att man åker in i en vägkon. Kenneth pratar med oss från framsätet, men jag hör inte ett ord av vad han säger. Det enda jag tänker är rökdykarluva först, sen axelremmar, sen midjerem, sen ficklampa, check. Sen koppla ihop radion med masken, sen masken på huvudet. Innan jag hinner fundera klart stannar brandbilen tvärt. Vi är redan framme och jag är långt ifrån färdig. Fan också. Klä på er färdigt, sen kommer ni ut till mig, säger Kenneth och kliver ur brandbilen. Jag går ut och ser vad vi har. Vi tre i baksätet fortsätter klä på oss utrustningen och kliver sen ut en efter en. Jag är såklart färdig sist av alla. Den här natten har jag positionen som vi kallar för rökdykare 2. Som ny brandman är det oftast den positionen man blir tilldelad. Tobbe är rökdykare 1 och det är vi två som ska gå in och släcka den eventuella branden. Jag går och hämtar brytverktygen ur ett av skåpen på brandbilen och går sedan mot uppfarten till huset. Jag har hittills inte riktigt sett huset eftersom det är skyddat mot insyn av buskar mot vägen. När jag väl kommer in på tomten ser jag den mörka, tunga röken från taket på villan. Det är en ståtlig, gammal trävilla i tre våningsplan med svart tak och gul träfasad med vita knutar. Jag lägger märke till att villan är helt nersläckt. Hoppas ingen är hemma, hinner jag tänka innan det slår mig att det är mitt i natten. De som bor där ligger med största sannolikhet och sover. Tobbe ställer ner slangkorgen han har med sig framför ingången till huset och plockar ur en slang som han sedan kastar ut på gräsmattan. Vänta med det där, hör vi Kenneth ropa. Det är fel ingång. Kenneth har hittat en granne från ett närliggande hus som upplyst honom om att ingången till övervåningen är på andra sidan. Ingången vi står vid är till lägenheten på bottenplan. Ta den andra korgen, säger Tobbe samtidigt som han börjar springa mot andra sidan av huset. Jag plockar upp korgen och springer efter.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
När jag kommer runt hörnet möter Åke upp mig. Han ber mig ställa ner slangkorgen och fokusera på att hjälpa Tobbe att rulla ut slangarna från hans korg istället. Vi kastar ut våra två slangar på gräsmattan framför ingången. Ytan är som jord för oss och slangarna lägger sig perfekt på gräsmattan. Jag kopplar ihop slangarna så att de kan fyllas med vatten. Åke ansluter sig och när vi börjar bli klara vänder han sig mot oss och säger: jag fixar det sista. Ni två får gå och bryta upp dörren. Tobbe plockar fram släggan och ger mig det gigantiska brytverktyget som ser ut som två ihopsvetsade koben. Han ber mig hålla i verktyget och gör sig själv redo att slå med släggan. Jag placerar verktyget mellan dörren och karmen och Tobbe slår ett bestämt slag med släggan på verktyget. Dörren öppnas direkt. Men vad är, tänker jag, vad är det här för superverktyg egentligen? Dörren gick upp som ingenting. När vi övade tidigare lät det på mina kollegor som att det skulle vara betydligt mer jobb att bryta upp en ytterdörr. Jag lägger ifrån mig verktyget och hör nu hur en brandvarnare tjuter där inne. Jag smyger försiktigt upp dörren och tittar in genom dörröppningen. Då möts jag av fyra skräckslagna ögon som tittar rakt emot mig. Där inne sitter två långhåriga hundar blickstilla i en liten hall nedanför en trappa som leder upp till övervåningen. Jag öppnar dörren helt och tänker mig att hundarna ska komma ut. Men inget händer. Jag tänder min ficklampa och ser att de sitter intrasslade i sina koppel som sitter fast i ett element på väggen. Åke, vi behöver klippa loss två hundar som sitter fast här inne, ropar Tobbe. I samma veva kommer Kenneth springandes. Han har lyckats väcka personen som bor på bottenplan och har viktig information att dela med sig av. Grannen har berättat att de som bor på övervåningen inte är hemma, men att det kan finnas hundar kvar där inne. Kenneth tittar på oss och sen på hundarna och säger: men den informationen har ni redan. Det bestäms att han och Åke ska hjälpa hundarna i säkerhet och att jag och Tobbe ska gå upp på vinden för att bekämpa branden. Tobbe plockar upp munstycket till slangen från marken. eller strålröret som vi kallar det, och springer upp för trappan. Jag gör mitt bästa för att haka på med resten av slangen. När vi kommer upp för trappan möts vi av en stängd hundgrind i trä. Jag ser framför mig hur Tobbe ska stanna till för att öppna den. Men det är inte vad som händer. Han springer bara vidare. Tobbe, som är en ståtlig man på nästan 2 meter, springer rakt igenom grinden. Och jag ser hur träsplitter flyger åt alla håll. Vad fan är det som händer? Vem är den här snubben egentligen, tänker jag. Man kan lätt säga att det ögonblicket gjorde ett rätt så starkt intryck på en ung tröstig. Mer än 20 år senare tror jag fortfarande att han är någon form av övermänniska som med lätthet kan springa genom grindar. Men självklart handlade det tråkigt nog om att han inte såg grinden där i mörkret. Det var tur att den inte var tillverkad i ett starkare material. Då hade utfallet blivit annorlunda. Vi har tagit oss upp till mellanplanet som är hyfsat rökfritt. Men det är uppenbart att det brinner på våningen ovanför oss. Vi kan se hur lågorna kommer ner för trappan. Vi står i en större trapphall med 4 dörrar som leder till olika rum. Tobbe säger att vi ska göra en snabbkoll i rummen för att säkerställa att ingen är hemma. Jag har lite svårt att höra vad han säger eftersom vi nu står precis under den tjutande brandvarnaren. Jag ser att han rör sig framåt och följer efter. Innanför första dörren jag öppnar finns det ett kök. Det är helt rökfritt där inne, så det går snabbt att konstatera att ingen person finns där inne. Jag stänger igen dörren och går vidare till nästa rum, som är ett sovrum. Jag lyser in med ficklampan och ser att sängen är bäddad, så det är check även där. Vi möts igen i hallen och Tobbe pekar mot trappan. Jag nickar och vi börjar gå upp för den. Lågorna har växt sig ännu större och Tobbe måste börja släcka redan efter några trappsteg. Jag meddelar på radion att vi sökt av mellanplanet och tänker gå upp mot vinden för att försöka släcka branden. Ljudet från brandvarnaren gör det svårt för mig att höra vad Åke svarar, men det låter som att han uppfattar mig rätt. Vi jobbar oss nu sakta upp för trappan mot vinden. Branden är intensiv och det blir snabbt väldigt varmt. Vattnet studsar mot tak och väggar i det trånga utrymmet och vi börjar bli ordentligt blöta. Tobbe jobbar på med vattnet, men släckförsöket fungerar dåligt. Han är nästan längst upp i trappan, men där brinner det fortfarande lika mycket som innan. Jag håller mig tillbaka några steg ner för trappan och försöker se vad som händer där uppe. Tobbe kämpar på med lågorna rullandes över huvudet på honom. Så fort han lyckas släcka en låga och lugna ner sig med vattnet så kommer nya lågor dundrandes emot oss. Tobbe försöker se på lite olika metoder och en av dem är att låta lågorna brinna en stund. Som att han använder ljuset från branden för att se något framför sig. Jag ser hur hans huvud rör sig, som att han letar efter något. Sen släcker han ner branden och det blir becksvart i trappan igen av röken och ångan. Det här går inte så bra, tänker jag för mig själv.
Tröst ifrån Åke, hur går det för er?
Hör jag från radion. Fan vad jag hör Åke dåligt, tänker jag. Jag måste få tyst på den här brandvarnaren. Vänta, Åke, svarar jag kort. Jag tar några kliv ner och står nu på en av de nedersta trappstegen. Brandvarnaren hänger i taket på mellanvåningen och jag kanske skulle kunna nå den från trappan om jag bara sträcker mig lite. Nej, fan, jag når inte. Trösti, ropar Tobbe. Kan du få tyst på den här brandvarnaren? Jag jobbar på det, ropar jag tillbaka. Jag går ner för trappan och tittar mig omkring efter något att ställa mig på. Bredvid trappan ser jag en sopkvast lutad mot en vägg. Jag står precis under brandvarnaren och ljudet skär i öronen. Nej, nu måste den bli tyst, tänker jag. Jag plockar upp sopkvasten och drämmer till brandvarnaren som flyger ner på golvet. Rätt eller fel, nu blev den tyst i alla fall.
Trösti, jag skickar upp 2 rökdykare för att hjälpa er.
Säger Åke i mitt öra.
Ni kan väl snacka ihop er när de kommer upp där.
Avslutar han. Jag går upp för trappan igen och ser Tobbe jobba på för fulla muggar. Men branden ser orörd ut. Samtidigt hör jag hur våra kollegor från gränsstationen kommer upp för den första trappan. De stannar på mellanvåningen och jag ser hur de tittar upp för trappan vi står i. Tobbe, som också uppfattat att kollegorna kommit upp, kommer ner till mig. Sen backar vi tillsammans ner till våra kollegor. Hur går det? Frågar en av dem. Tobbe berättar att han har problem med att hitta öppningen till vindsvåningen. Jag ser ingenting där uppe och det känns som att det bara är väggar överallt, säger han. Jag förstår, svarar den ena kollegan. Han tittar granskande på Tobbe och frågar sen. Du ser lite varm ut. Vi kanske ska byta av er. Jag tittar på Tobbe och ser nu att det ryker från hans larmställ. Han har dragit på sig mycket värme från branden och samtidigt fått mycket vatten på sig. Röken jag ser är förmodligen vattenånga som lämnar hans kläder. En väldigt dålig kombination som kan överhetta en brandman snabbt. Gärna för mig, säger Tobbe lite uppgivet. Jag och Tobbe backar ner till våningsplanet för att bereda plats åt våra kollegor. När det plötsligt händer något ovanför oss som fångar allas uppmärksamhet. Lågorna sugs snabbt tillbaka in på vinden och röken följer efter. Det är som att branden nu tröttnat på oss och väljer att gå och reta någon annan istället. Och nu ser vi den äntligen. Ingången till vindsvåningen. Det finns en dörröppning på högra väggen i en trång liten trapphall. Jag kan där och då bara gissa. Men det som förmodligen hänt är att något fönster gått sönder inne på vinden eller att det brunnit hål i taket. Vilket avlastar oss från branden i trapphuset. Branden är lat och tar den lättaste vägen ut. Och nu gäller det att passa på. Utan att säga ett ord stormar våra kollegor förbi oss upp för trapporna. När de väl kommer upp börjar de spruta vatten mot branden samtidigt som de försvinner in genom dörröppningen. Kvar nedanför trappan står deras rökdykarledare, Hasse. Vi tre står en stund och tittar upp mot dörröppningen. Efter en liten stund får Hasse ett meddelande i örat som verkar vara positivt och han vänder sig mot oss. Grabbar, ni kan gå ut och kyla av er en stund. Lämna kvar er slang bara, ifall jag behöver den för att hjälpa till där uppe. Jag och Tobbe börjar lite motvilligt röra oss ner för trapporna. Ner till den lilla hallen där vi hittade hundarna och ut genom ytterdörren. Tobbe har hunnit knäppa upp sin larmrock på vägen ner för att släppa ut värmen. Väl ute möts vi av Åke som berättar att hundarna är hos en granne och att de verkar må bra. Var personerna som bor där befinner sig är fortfarande lite oklart, men polisen jobbar på att få tag i dem. Vi plockar av oss luftpaketen samtidigt som vi berättar om det svåra släckningsarbetet uppe i trapphuset. Men även att det verkar gå bättre för våra kollegor. Kenneth kommer förbi och lyssnar han också. Ni gjorde ett bra jobb, grabbar, säger Kenneth. Men drick lite vatten. Det kan bli så att ni får gå in igen. Jag och Tobbe går bort till brandbilen för att byta till nya luftflaskor och dricka vatten. Framför våran brandbil står nu ett höjdfordon och vi kan se brandmän hovra i korgen ovanför taket på huset. Med hjälp av strålkastare lyser de upp hela taket. Det ryker fortfarande kraftigt från taket, men röken är nu ljusare än vad den var när vi kom. Vilket brukar vara ett bra tecken. Våra kollegor där inne verkar även ha framgång med sin släckning av branden. Fan, jag tror jag bränt flinten, säger Tobbe och skrattar. I belysningen från brandbilens sida kan jag se att det nog stämmer. Det är rött på framsidan av hans huvud. Han tar en vattenflaska och häller på skallen. Den där satt fint, säger jag. Du kanske inte ska gå in och mer, säger jag till Tobbe. Han rycker på axlarna och svarar att vi får se hur det blir. Vi har bytt våra luftflaskor som vi bär på ryggen och går upp till trädgården igen. I det lilla fönstret i vinden kan se våra kollegors ficklampor och deras befäl berättar för oss att branden till största delen är släckt. De kommer jobba i cirka 5 minuter till på vinden, Men sen ska de komma ut. Då kan du och Tobbe gå in och kontrollera hur det ser ut, säger Kenneth till mig. Gör er redo. Efter några minuter står jag och Tobbe i trapphuset igen och möts av våra kollegor från grannstationen. De berättar att det kan finnas glödbränder lite här och var, men att det för övrigt är lugnt. Vi tar över deras vattenslang och går upp på vinden som bara för en stund sedan var ett inferno. Och ödeläggelsen är total. Vindsvåningen är ett enda stort rum som verkar vara en blandning av möblerad vind och förråd. Det är mycket möbler och kartonger utspridda på våningen. Men allt är förstört. Är det inte brännskadat så är det dränkt i vatten. Jag går en bit in i rummet och bländas plötsligt av strålkastarna från höjdfordonets korg som rör sig en bit ovanför taket. Det har brunnit så kraftigt att det nu är ett stort hål i taket. Jag och Tobbe går omkring och lyfter på saker för att hitta eventuella glödbränder. Men det är rätt lugnt. Du, säger Tobbe. Vi går ut en stund och kommer tillbaka och kollar igen senare. Våra kollegor från grannstationen plockar ihop sina saker och höjdfordonets korg sänks ner för att kunna åka därifrån. De är snabba från platsen och snart är det bara jag, Tobbe, Åke, Kenneth och vår chaufför kvar. Jag och Tobbe går upp på övervåningen emellanåt och spanar efter glödbränder. Mellan varven pratar vi med de andra om insatsen. Det hade känts bättre om vi hade fått släcka, säger Tobbe med en besviken ton. Kenneth skrattar till och säger sen: ni ska inte vara besvikna, grabbar. Ni kommer få släcka er beskärda del av bränder över åren. Och det hade han såklart helt rätt i.
Ja, Trösti. Hur kändes det att åka på det här larmet?
Ja, det var ju kändes på många sätt. Det var ju första brandbyggnad.
Mm.
Också så att vi hade precis övat jättemycket uppstart av brandbyggnad. Alltså de olika momenten som vi normalt gör när vi kör igång en insats mot ett brinnande hus. Sen var det ju extra spännande att vi var ju väldigt nära brandstationen.
Ja.
Det är ju rätt skönt att kanske få några minuter på sig och klä på sig där bak i baksätet innan man kommer fram. Nu hade jag väl kanske 30-40 sekunder.
Och det är inte en jätteskön känsla.
Nej.
Faktiskt.
Men jag har tänkt lite på det där. Jag tror samtidigt att man kanske är som vassast och snabbast när man är lite ny och väldrillad.
Ja, det är man nog.
Plus att vårt befäl var ju snäll mot oss och lät oss göra klart.
Ja.
Innan han drog oss ur bilen, så att säga.
Jo, men det där hade jag ju också fått höra när jag kom till den här deltidsstationen. Att får vi larm väldigt nära brandstationen, så ta er tid och klä er ordentligt. Alltså, det ska gå fort. Men hellre att vi kommer ut färdiga, klara.
Exakt.
För det finns ju också, kan finnas personer på plats som blir stressade av att vi inte gör någonting.
Just det.
Vi måste ju faktiskt vara klädda för att ha god säkerhet.
Ja, men det är viktigt faktiskt.
Men hur var det att börja som deltidsbrandman då?
Jo, men det var, som sagt, det var ju mera en slump ju, för min del.
Ja.
Jag började jobba på en arbetsplats där många var deltidsbrandmän. Och deltiden generellt i landet behöver ju alltid folk.
Ja.
Så att jag blev nedlurad där en dag och på den vägen är det ju. Sen typ 10 år senare blev jag ju heltidare också.
Man växer ju när man kommer in på en sån här station.
Ja, men det gör man ju. Det är ju någonting med det här jobbet som är, som kanske finns i andra jobb också, det vet jag inte. Men ja, det är ett bra jobb.
Men det låter lite grann som att du är inne och jobbar med någon riktig superman här.
Du har ju träffat honom.
Ja.
Du har ju jobbat med honom.
Ja, jag jobbar med honom fortfarande.
Exakt. Han är ju lite Superman.
Ja.
Men i det här fallet så var det ju, ja, alltså jag träffade honom här en dag och vi pratade om det här.
Ja.
Han kom inte riktigt ihåg det.
Nej.
Men jag kan också förstå det, för jag tror han också hade hög puls när vi gick in. Jag tror inte han hade jobbat så jättelänge han heller vid det här läget.
Okej. Okay.
Kanske något år då, men.
Ja.
Nej, men det är ju sjukaste jag sett. Alltså han kliver ju rakt igenom grinden. Alltså han, det är som att han inte, eller jag tror inte han ser den.
Nej.
Han kliver bara på. Ja. Så den liksom går i, det blir ju tändsticksask alltså. Det bara splitter över hela våningsplanet. Nej, det är fortfarande ett kärt minne ska jag säga.
Men han blir alltid lite glad när jag nämner att du såg på honom på det viset.
Ja, det gör jag faktiskt fortfarande. Så att det,
för att, ja. Ja, men han växer ju någon decimeter varje gång.
Ja, vad kul. Mm. Nej, men det, han är grym.
Men hur känns det i trapphuset då när ni kommer vidare?
Nej, det är ju inte så kul. Och jag är ju inte riktigt så där. När man är i rökdyka tvåan då, den som hamnar bakom rökdyka ettan som då är längst fram och egentligen hanterar strålröret, så är det så att man är inte alltid att man riktigt ser vad som pågår, varför kommer vi inte vidare. Vi försöker ju snacka lite med varandra och han säger ju att, ja, men det, att han inte riktigt hittar branden. Vi har sett på en massa vatten och det händer ju inte så mycket.
Nej.
Och jag menar, jag hade ju egentligen inga referenser. Jag tänkte, ja, det är väl så här det kan vara liksom.
Ja.
Vi harvar på här. Hoppas att vi kommer vidare liksom. Men det gör vi ju inte. Men sen så blir det ju inte annat sen när våra kollegor kommer in.
Ja.
Och branden liksom får en annan karaktär. Så det blir ju väldigt bra timing för dem att ta över.
Ja.
Men det är klart att vi var lite så här. Det hade varit kul om vi hade kanske fått släcka lite grann i alla fall.
Mm. Jo, men...
Men det är ett lagarbete, ska man inte glömma.
Exakt. Ja. Det är ett lagarbete.
Det är ett lagarbete.
Det finns ingen prestige.
Nej.
Sen är det ju också... Jag sätter mig in lite i den situationen du är i. När du går bakom som rökdyka två. Mm. I vår organisation så jobbar vi lite så.
Mm.
En som är nyare... går alltid två. Och då får man ju typ bunkra slang och liksom tänka på säkerheten ut för våran del. Så man kan ju också bli lite, att man försvinner bort lite där i vad händer och hur kommer vi vidare.
Ja just det, man har ju annat att göra lite.
Man har lite annat att göra, ja. Man ska få in så att vi har tillräckligt med slang med oss och sådana saker. Mm. Och då är det viktigt att man samlar sig tillsammans. Så att den här, ja men det blir rätt så.
Ja, ja det blir det.
Man har mycket att tänka på. Mm. Men vad är skillnaden mellan 20-åriga Brammans Trösti mot idag?
Mm. Lite äldre.
Lite äldre.
Ja, 27 år äldre nästan.
Ja.
Ja. Nej, det är ju såklart jätteskillnad. Den här 20-åringen tror jag tog det här jobbet lite mer klackspark.
Ja.
Som sagt, kom in på ett bananskal.
Jag ska bli bramman, det här är inga problem.
Ja, men det är väl inga problem. Jag menar, vadå? Om de kan vara det, kan väl jag vara det? Liksom. Ja. Och sådär. Och tyckte att det var väldigt kul. Hade inga planer på att göra det på heltid. Nej. Absolut inte. Utan tyckte att det var ett trevligt extra jobb att ha på fritiden.
Mm.
Men idag är han ju liksom... Idag har jag jobbat länge som heltidare. Det är klart att idag är ju en helt annan del av min identitet som bramman.
Ja.
Än vad det var då. Jag tror att det definitivt är ju seriösare på jobbet idag. Än vad det var då. Det skulle jag definitivt kunna säga.
Du, så du kan vara seriös på jobbet
ja,
också?
Ja, men du skulle ha sett mig då. Så skulle du ha...
Oh.
Ja.
Mm. Mm. Men 20-åriga Brammans Trösti mot nu då 47-åriga.
Mm.
Skillnaden på om du åker villabrand idag kontra då, vad har du för känsla i kroppen?
Nej, men idag har man ju mycket erfarenhet med sig, ja. Tror jag. Och det gör väl att man kan ju ta det lite lugnare,
ja.
Kanske ta lite bättre beslut om man har tur. Och synka sig lite bättre med sina kollegor. Man hinner stanna upp, kanske prata och även ta in saker. Det är inte lika mycket stresskonen.
Nej.
Man kan titta sig runt lite och kanske notera andra saker. Så här, men vi kanske kan gå in en annan väg. Alltså jag tror att det finns man skulle kunna bidra med mer saker till befälet eller till sina kollegor idag, tror jag.
Ja, men så är det ju.
Än att bara åka med liksom, och ja. Stå där och studsa. Liksom.
Jag brukar säga det när vi har våra övningar när vi rökdyker. Vi rökdyker alltid två gånger per år varmt och två gånger per år kallt.
Mm.
Och när jag rökdyker, exempelvis som du och jag rökdyker, som vi gjorde senast, vi rökdykte ihop. Mm. Det är ju en annan dynamik att jobba när man har en kollega med sig som har samma kompetens och man har mycket erfarenhet.
Ja, verkligen.
Det blir ett annat samspel.
Mm.
När man jobbar med någon yngre kollega som är ganska liksom färsk i jobbet, då blir det ju att vi måste ta ett större ansvar att leda den personen så att den verkligen känner sig trygg. Då kanske man får styra lite mer inne i insatsen.
Ja, det blir ju två olika upplägg, helt klart.
Ja. Mm. Men det kommer ju med tiden.
Mm.
Och till alla nya kollegor där ute som har precis kommit in i det här jobbet.
Mm.
Ni kommer verkligen lyftas av erfarenheten och känna det här lugnet och tryggheten. Mm.
Det kommer.
Det kommer. Det kommer.
Mm. Oh, ja.
Ja, men vad känner du idag då? När du blickar tillbaka på det här larmet?
Nej, men idag är det ju... Det är nästan lite grann så här med kärlek faktiskt. Alltså, jag vet att du hade ju rotat fram den här där kofoten.
Ja.
Den är ju specialbyggd och används ju inte längre. Nej, vi har ju fått modernare grejer nu.
Vi har modernare grejer nu.
Ja, som inte väger ett ton liksom.
Men vi har kvar den här på stationen.
Det har vi ju. Och det var ju väldigt kul när du skickade bild på den till exempel. Ja. Alltså det är ju kära minnen liksom.
Ja.
Och det här larmet gick väl helt okej. Okay. Jag tänker, det här huset finns ju kvar.
Ja.
Det renoverades ju sen. Alltså det var ett gammalt, stabilt hus. Så att ja. Det tog ju stryk på vinden där, men det gick ju att laga det också. Och hundarna mår ju bra liksom. Så att det var ju ett bra larm, ska jag säga.
Ja. Jag tänker att vi tar en... Du ska få chansen att visa upp det här brytverktyget, kobenet.
Just det.
Så att vi löser det så att det kommer med i...
sociala medier kanske?
Jajamän.
Snyggt.
Jag har kollat i våran mailbox igen.
Yes.
Vi börjar med en lyssnarfråga från Victoria.
Ja.
Och hon undrar om det finns något tips på utrustning som man kan ha i sin bil... Ifall man skulle vara först på plats vid exempelvis en trafikolycka. Vad man kan hjälpa till med.
Ja, just det.
Vad har du där?
Alltså det klassiska skulle jag nog säga är väl en sån här sjukvårdskudde.
Ja.
Som man kan ju få av kanske sitt försäkringsbolag eller köpa.
Ja, vart som helst.
Ica Maxi på. Eller ja. Biltema eller ja. Någon sån firma.
Ja.
Det är en bra grej. Jag skulle också vilja påminna er om att när ni stannar vid trafikolyckor. Att vara försiktiga hur ni ställer er bil och hur ni kliver ur bilen. Så att ni själva inte blir drabbade.
Nej, precis.
För ibland kan trafiken rulla på rätt så fort fortfarande. Trots att det har hänt en olycka.
Varningsblinkers.
Varningsblinkers är bra.
Och gärna en reflexväst.
Ja, har man det så har man ju kommit väldigt långt.
Ja.
Och sen vill vi ju såklart alltid pusha på att man har en liten brandsläckare med sig.
Ja.
Ifall det börjar brinna i något fordon.
Det har vi faktiskt haft med.
Mm, det har vi ju.
Men... Det finns ju sådana 2 kilos tror jag med.
Just det.
De är ganska små. Mm. Får plats i bakluckan på till och med min lilla bil.
Men jag tänker också, återigen, slå ett slag för 112.
Ja.
Ring 112, använd gärna appen.
Ja.
De kan ju hjälpa dig. Vad ska du göra?
Ja.
Fråga 112. Ring 112.
Ja, jättebra tips.
Så ta med dig telefonen över budskapet.
Ja, mm. Den har väl alla med sig.
Det tror jag.
Ja. Mm. Det vore ju konstigt annars. Annars kan man inte lyssna på podden.
Ah.
Oh.
Har du några fler frågor?
Ja, det har jag faktiskt. Jag har en fråga till här från Valle. Han undrar lite grann hur vi gör med energidepåerna, hur vi fyller på dem på jobbet.
Mm.
Och framförallt då, ibland lagar vi mat på stationen tillsammans.
Just det.
Vad händer då om vi ska behöva lämna för larm? Vem stänger av spisen?
Vi har ju så att spisarna stänger av sig själva. Så går larmet, då stängs de av.
Ja.
Och för att kunna starta dem igen så måste man ju kvittera larmet.
Ja.
Så de går ju inte på igen av sig självt, utan Nej. Det måste ju någon göra liksom.
Men typ återställa strömmen liksom.
Exakt. Sen vad som händer med maten som står där och kallnar och det är ju olika.
Det är ju problem sen för oss.
Ja, det får man ju bara lösa på något sätt.
Ja. Ja. Sen undrar han också om det här med lunchställen. Om vi har fått in våran mat och vi har tagit första tuggan, larmet går, får vi någon ny mat?
Ja, alltså det är väl, okej, det är såklart olika på olika ställen. Men jag skulle nog säga ändå att alltså min upplevelse är väl att lunchställena är otroligt generösa mot oss.
Ja.
De tar undan maten, tar hand om den och så ibland får man en ny om det är kallt eller de värmer den. Alltså de gör ju verkligen det de kan, skulle jag säga.
Ja, stamminställena där vi åker till, de vet ju om och de hör ju, alltså ibland, det som du säger, de plockar undan våra mat. De märker när vi åker på larm.
Och ofta kan ju vi ge en ungefär tid.
Ja.
Alltså är det ett matland, då vet vi så, ja men vi kommer om en halvtimme eller.
Ja. Han undrar också om vi har någonting i våran brandbil för att kunna fylla på energidepåerna. Om vi är ute på en längre skogsbrand till exempel. Har vi någonting
ja,
i bilen?
Ja, just det. Vi har ju det i våran släckbil.
Ja.
En nödproviantlåda.
Ja.
Och den är ju fylld med främst socker kanske, skulle jag säga. Men det handlar ju om snabb energi.
Det är snabba energier.
Så att det är ju mycket energidrycker, kexchoklad,
chipspåsar.
Ja,
proteinbars, det finns ju allt. Russinnötter.
Ja.
Det är ju egentligen för att vi ska kunna klara oss tills dess att vi får någon mat som är bättre. Om vi är ute jättelänge liksom.
Mm.
Men det har vi rätt kul för våran styrkeledare är ju lite hårdare.
Men du, hur var det? Han har ju någon ramsa.
Ja, det är någon minnesregel.
Ja, just det. Ja. Kommer du ihåg den?
Ja, men jag tror, om inte jag missminner mig, så är det så här. Du klarar dig 3 minuter utan luft.
Mm.
3 dagar utan vatten.
Mm.
Och 3 veckor utan mat.
Ja, men på något sätt så använder han ramsan för att vi inte ska få använda lådan. Jag vet inte riktigt hur det här går ihop, men...
Nej, Vi ska inte röra lådan. Nej.
Nej, precis. Ja, men bra.
Ja, det var det jag hade idag. Du har lyssnat på Larm vi minns, en brandmans verklighet.
Producent och klippare David Dava Persson.
Medproducent och manusförfattare Malin Brege.
Ljudläggning och efterbearbetning Mats Liljenberg. Den här säsongen släpper vi ett nytt avsnitt varje tisdag.
Följ oss i Podplay-appen eller där du hittar dina poddar helt enkelt.
Har du frågor som du vill skicka in till oss så är du välkommen att göra det till hej@larmviminns.se. Och följ oss också på sociala medier, Larm vi minns, på Facebook och på Instagram. I nästa veckas avsnitt av Larm vi minns.
Det sprakar till i radion och en första rapport från kollegorna på ambulansen hörs ur högtalarna.
Vi har två personer liggande på vägbanan. Ena personen vaken och talbar, stora blödningar. Person två, kraftig blödning från huvudet, ej talbar, rosslig andning. Vi behöver assistans av räddningstjänsten att stabilisera patienten när ni anländer. Tack.
Klart slut.
Podplay, en del av Power Media.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.